Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Om jag skulle få barn inom 5 år så kanske man får man vara med om några år och se. Det vore jävligt häftigt. Det är ett äventyr som jag skulle tycka var jätteroligt. Men då måste jag faktiskt gå in, ta samtal igen och säga att nu vill jag byta min karriär mot barn. Nu behöver jag aldrig mer få en hit. Jag behöver aldrig mer få någon framgång. Bara jag får ett barn.
Han påpekar att vi inte borde sätts på en onsdag eller torsdag, för då är det städgatedagar på Mariaberget. Omöjligt att parkera. Dessutom vill han gärna ha en bulle till intervjun. Men han är på gott humör och väl på kaféet där bullen ska inköpas syns han vara helt obrydd om alla höjda blickar han orsakar. Ja, Martin Eriksson, mer känd i många kretsar som E-Type, verkar otroligt van vid att vara igenkänd. Men så är det också 26 år sedan hans första låt nådde topplistorna.
Oh,
I filmvärlden talas ofta om auteurer, alltså en regissör som minst skriver manuset och kanske spelar i filmen också. Med andra ord en upphovsman för en komplex produktion som gör mycket själv. Och där vi på Trackslistor på 90-talet och Spotify-diton i modern tid sett många artister som på sin höjd skriver lite text eller enbart sjunger, är E-Type en äkta auteur. Visst har han jobbat med producenter, inte minst Dennis Pop och Max Martin, men låtarna och musiken har han gjort från ax till limpa. Dessutom har han bevisat sig gång på gång på 6 album och nära 25 singlar. Trots att det gått över ett decennium sedan han släppte ett helt album är han på något sätt ständigt aktuell. Inte minst med värvet 398. Och om du gillar det här snacket finns det möjlighet att få mer på värvet runt turnén med start 4 mars. Mer om det i avsnittsbeskrivningen. Här är Martin E-Type Eriksson.
Jag heter Martin Eriksson. Ja, kan vara militär från Gotland.
Ja, men det är jättebra att du säger det. Jag gissar att jag har berättat för lyssnarna i introt vad du heter och så.
Okay.
Men apropå det så tänkte jag bara kolla med dig när du presenterar dig, för det gör du ju ofta, och då säger du antingen Martin Eriksson aka E-Type, eller så säger du kallas också för E-Type eller alias E-Type. Är du lite trött på att behöva göra den där markeringen?
Nej, så har jag absolut inte känt. Däremot kan jag väl känna, jag tror nog om vi hade gjort det här för 15 år sedan eller 10 år sedan, då hade jag nog sagt så här, vad vill bli kallad, Martin E-Type? Då hade jag nog sagt E-Type, för det var stort och det var nytt och jag ville mycket. Idag är det så pass, vad ska jag säga, det är länge sedan storhetstiden var, om man säger så. Och då känner jag att jag blir mer och mer Martin Eriksson. Och jag tror att den personen jag ska föreställa vara idag här är nog väldigt, till väldigt stor del mycket mer Martin Eriksson än E-Type. Det jag skiljer på dem, det är två. Jag har en personlighetsklyvning. Det finns mediciner jag hört, men jag tänker inte ta dem.
Nej, fast så är det väl för alla som har ett artistskap, tänker jag. Även om man heter Salén och råkar heta det i efternamn.
Precis.
Ett konstigt exempel kanske.
Jag tänkte precis, Håkan Hellström heter väl det på riktigt liksom. Ja, och då blir det ju kanske lite mer, det här när man tar ett alias namn så blir det ytterligare lite. Och det är väl framförallt, eller man ska jag inte säga. Jag kan bara prata för mig själv, och då säger jag att jag tror när jag säger E-Type, då blir det plötsligt jag lite en annan person.
Vad är det stor skillnad?
Ja, jag brukar säga att E-Type får saker gjorda. Martin ligger gärna och funderar ett tag till. Jag tror Martin har mycket mer kompis, riktiga vänner än E-Type, för han kan vara rätt. Han är nog ingen trevlig prick när han verkligen vill ha någonting och verkligen vill att det ska göras. Liksom. Vi gjorde en plåtning igår i min egen regi. Och då, visserligen inte som E-Type utan ett annat musikprojekt som jag håller på med. Och då,
är det hårdrock igen?
Det är min lilla hårdrock.
Yes.
Det är så jävla roligt hobbyprojekt. Jag hoppas att jag aldrig får skivkontrakt och att det aldrig blir någonting. För det är så jävla roligt att ha en hobby.
Vi kommer till den också.
Men då insåg jag att då kom den här jävla E-Type fram lite grann. För det var ju 12 pers och de började garva. Så här, fan, kan inte stå och skratta, det är allvar, det är hårdrock. Och så, här, så började jag liksom läxa upp folk där. Och såg folk liksom sjönk ner lite. Och så kom jag på, fan shit, nu vaknar E-Type här. Så det finns skillnad, absolut.
Men det känns också som, alltså, om jag skulle gissa så är väl E-Type är väl rätt sorglös. Allt liksom bagage och skit och sånt, det är väl ändå Martin Eriksson som bär.
Ja, precis, jag får ju precis plocka upp soporna efter den där tomten, absolut. Städa liksom på morgonen efter och han har gått och lagt, han ligger bara och sover till nästa gig.
Jag förstår. Du, en kanske banal fråga, men hur är det med antalet S i ditt efternamn egentligen?
Ja, det är ju egentligen en enkel fråga, men det finns ett... Eller tvärtom, det är egentligen en komplicerad fråga. Jag och min kära far är ju jättebra kompisar idag, men vi pratade lite innan här, manspelaren gick på, om föräldrarrelationer och sånt. Och det fanns en tid för många år sedan när min kära far och jag inte alls var speciellt varken kompatibla eller vänner överhuvudtaget. Ganska kort efter min mamma gick bort, alldeles för tidigt. Och då... för första tänkte jag faktiskt byta efternamn helt och hållet till någonting vansinnigt bara så där, för jag kände inte att jag ville tillhöra det där längre. Men sen växte jag väl till med någorlunda och så där, och då plötsligt Och då började, det var nog när jag skrev min bok och höll på att skriva mycket grejer och så här. Då tyckte jag var så konstigt, Eriksson, det är så dålig svenska, Eriksson måste det vara, rent grammatiskt, och då blir det ju två S. Så då skrev jag två S, så att varannan gång jag har skrivit, när jag får ett papper hem som myndighet och sånt där, då är det två S och varannan gång är det ett S.
Okay.
Men i passet är det ett S, jag har inte ändrat det hos myndigheterna.
Men så det du ville lite grann alltså alienera dig från din far då?
Ja, för han hade med ett S. Bra, då tar jag två S. Mm. Jag ville, vet, så här, lite pubertalt, lite överkänslomässigt. Man, lite sådär. Men tanken var faktiskt att byta namn helt. Vi var så jävla ovänner. Men idag har vi faktiskt bara kul att ses. Och jag kunde inte bry mig mindre om jag har tre S eller två eller ett. Eller. Mm. Spontant låter det ju sämre med två S. Men ja.
En tre?
Nej, vi ska inte.
Ja. Ja. Nej, men och går det utan att liksom dra in andra i det, går det att berätta varför ni blev ovänner?
Ja, men det var det klassikern. Min kära mor blev sjuk och gick bort. Jag var 21 år gammal. Och farsan träffade en ny kvinna ganska kort inpå som började liksom flytta in i mitt liv och i vårt hus. Och plötsligt var hon där från ingenstans. Och det köpte vi, varken jag eller min syra, tror jag. Vi tyckte det var konstigt. Det var många så här. Så att ur hans perspektiv så det känns fel att prata om honom när inte han får sitta här och berätta själv. Men han får väl vara med i ett annat program och då får han berätta sin syn på det. Då kändes det, när man var lite yngre och ledsen över det, att det gick för fort för mig. Jag sörjer fortfarande det, så ska man kommer in nya människor. Men nu sen har man levt och nu är en ålder där man vet att sånt här händer. Man får ha liksom... Men jag tror...
Nu är du typ i den åldern som han var då, kanske?
Ja, precis. Framförallt så är jag till och med passerat den ålder min kära mor var när hon gick bort. Men jag, om jag nu har jag inte lyckats få ihop några barn ännu, vad jag vet. Jag hoppas att det finns några som har av sig efter det här programmet. Men om det inte gör det så har jag inga barn. Och då, men jag, vad jag vet är att om jag skulle få barn så skulle jag... Den incidenten med min far och de åren, ganska tråkiga åren, för det var precis när jag slog igenom också. Så att jag hade liksom varken morsan eller farsan att fira att man hade sålt massa skivor och blev liksom... Så det var lite smärtsamt, kan jag tycka. Men jag skulle, om jag hade barn, så skulle jag tänka över situationen jävligt noga innan jag bytte bort morsan och stoppa in en ny kvinna och tyckte att man ska acceptera henne från start. Jag skulle hålla det jävligt långt ifrån familjen ganska mycket längre. Ja, det fick jag lära mig. Men det tror jag, med ärlighetens namn, att det är så. Så det var lite jobbigt. Men det är ju jävligt, det är ju en privat grej. Men jag vill påpeka att vi idag hörs vi nästan dagligen, pratar och skit. Och vi har ju väldigt mycket roligt historiskt med liksom hans böcker och arkeologi och Hjalmar Stolpe som han skriver om, och så här Sverige, eller ja, svensk explorer. Så vi har väldigt mycket roligt kring allt vi gör. Han har jobbat i media i 50 år, så att han förstår ju mycket. Det är någon person som jag faktiskt idag arbetsrelaterat fortfarande ringer och rådfrågar. Kring vissa, så här, borde man eller inte och så här.
Samtidigt så kan man väl tycka att, jag menar, om du var 21 när ni, så att, alltså, om det blev ett riktigt break mellan er två, så kan man väl tycka att han kunde ha varit den större personen på något sätt. Jag antar att, för då, du var ju ganska nyligen barn, och sen så sätts du i en situation där du inte alls är i kontroll.
Nej, där, de åren är... Men jag tänker att livet är så pass kort, så att om man säger så här, jag tar väl på mig den rollen att vara liksom och gå den, kanske en bra bit av den sträckan som kanske andra motparten borde ha gått.
Just det.
Just för att jag känner ändå en skönhet med att vi är så liten familj, den är så splittrad, och syrran har bott utomlands så många år, morsan är borta, farsan är ovänner. Det blir så här, va? Fan, vi lever ju i alla fall. Då måste vi ju kunna kommunicera. Vi är kött och blod och alltihop. Så morsan kan vi inte kommunicera med längre på samma sätt. För hon är faktiskt inte kvar på jorden. Och där, så såg jag nog på det.
Vad betyder hon för dig då?
Väldigt mycket. Det måste jag säga. Hon blev ju tidigt... Väldigt tidigt, ska jag säga, blev vi kompisar. Det är häftigt. Och det ser jag i mina vänner, som vissa som fortfarande inte är polare med sina föräldrar. Det är föräldrar, och det är föräldrarrollen är kvar fast vi är så här gamla. Och det kan jag titta med stora ögon och tänka, shit, det fick jag faktiskt uppleva med morsan de sista åren från jag var 16-17. Då var vi riktiga polare, pratade musik, och hon var ju lärare, gymnasielärare på Bromma, så hon var väldigt ungdomlig sådär.
Kan du inte beskriva din tillvaro som den ser ut nu när vi sitter här i januari 2020?
Tillvaron skulle jag vilja säga, tackar som frågar först och främst. Men jag skulle säga att, att nu tycker jag att man ser... jag körde lite för första gången, kanske någonsin, lite rakt in i väggen här i höstas. Jag gasar på så jävla hårt med konserter och bygga... Jag stannar ju aldrig upp. Det är ett nytt projekt, nytt projekt, nytt projekt. Det finns ingen semester. Det finns inte stanna upp. Det finns inte... Och där känner jag... Dels har jag jobbat så jävla hårt med allting. Och dygnet runt. Och sen har jag kanske nått en ålder när man kanske behöver vila en timme då och då i alla fall. Jag vet inte vad som är... Jag känner mig inte äldre så. Jag klättrar i träd och kör samma shower och allting. Men i december, slutet precis innan jul där, så då alltså jag somnade 22 december och jag tror jag vaknade typ förra veckan.
Åh fan.
Ja. Man går upp precis, gör det man ska, går ut med hunden. Som tur har jag en riktigt snusmum, riktig hund, så att vi sover och sover och äter och sover och bara försöker hitta tillbaka till livet. Så att precis den här veckan måste jag säga, typ till helgen, då plötsligt såg jag solen och fan vad kul. Nu drar vi igång projekten igen och så. Mm. Men att ligga 2-3 veckor och bara tryna, det har jag aldrig gjort.
Låter det som en depression eller utmattnings...
Jag tror, depression. Ja, precis. Jag tror att utmattning och lite gå in i väggen är och depression, allt det där sitter liksom ihop. Det där var ju oproffsigt. Jag ska bara gå och svara. Vänta ni då.
Här känner vi igen, vi som har lyssnat på Fördomspodden med Martin.
Hej Adde, jag spelar in Verbet precis. Jag får ringa tillbaka.
Ja, så att jag tror att det hänger ihop. Jag tror jag har inte läst en timme medicin, men om jag skulle man sitta med någon som verkligen kan den där typen av ja, vad ska man säga, att man inte mår jättebra, så tror jag att det hänger ihop. Det ena ger det andra lite. Det är lite grann som att jag har IBS, irritable bowel syndrome, som jag har lyckats åstadkomma i min mage. Så om man magkatarr och är stressad, då kommer det gärna det andra att haka på det, och så blir det en spiral som går neråt liksom. Mm. Och på samma sätt, om man vänder på det nu, så känner jag att nu har jag fått sova och tänka till, vad vill jag göra? Det var så mycket, jag flyttade i höstas också. Och så har jag precis byggt ny restaurang, och så var det full turné, och så var det ganska mycket krig, personalkrig. Det var mycket förhandlingar och MBL och advokat. Alltså det tas till slut, så bara går, blir det inget kvar av en. Och då blir ju ingenting kul. Mm. Och när ingenting är kul, då behöver man inte läsa någon bok för att förstå att man är deprimerad. Mm. Och nu vänder det, så nu känner jag att solen kommer.
Ja, vad skönt. Ja? Om vi nu pratar om din tillvaro, för det var ju där vi började.
Ja.
Då är det liksom, jobba krog, hur mycket är du på det?
Ett långt svar, du frågar hur tillvaron var. Ja. Jag sitter fortfarande och pratar. Ja. Men tillvaron är som sagt, den är ljusare. Och absolut, jag jobbar inte så mycket på krogen, jag är ju mer att sätta igång projekten. Någon sorts... Jag har ju haft AI för Vikingakrogen i... 8 år nu. Vi kom ju, ja, nästan, det är ungefär lika länge som du har kört Värvet.
Just det.
Och sen så fick jag möjlighet förra sommaren, så det säger jag förra sommaren. Ja. 1,5 år nu har vi kört. Så kom grannarna över som hade gamla Café Art på Västlånggatan och frågade om jag ville göra någonting. Och de var rätt stora fans av Eifer, så de ville gärna att jag gjorde något liknande. De var rädda att det skulle bli en av de här andra restaurangerna, som italienska teman, bara ingen ens kommer från Italien, men i alla fall. Och då sa jag att nej, men vad fan, då tar vi det och så gör vi om det från café då till en liten restaurang. Och då hade jag en dröm om att göra en bar, en 1700-talsbar där man flörtar med det tidiga 1700-talet. Så jag sa att vi låtsas att det är 1700, våren 1710. På hösten kom ju pesten dessutom, så det var inte så kul. Men på våren var det lite roligare och soligare. Och drog igång det projektet. Och då var, men det, att för de som funderar på att konvertera ett café till restaurang, det gör man inte.
Okay.
För det är, det är exakt lika lätt att öppna restaurang i en lada på en ö ungefär. Mm. Det finns ingen skillnad, det är avlopp och ventilation och det är... arkitekterna och det är länsstyrelsen och socialnämnden och polisen och brandkåren, och det tar inte slut. Så det har varit
facket.
Verkligen. Och det har varit dygnet runt i 1 år, och det tror jag är där jag trillade omkull i.
Är det Lasse i
Gatan?
Just det.
Där vi hyllar en en tokig kille, framförallt hans fru. Det borde egentligen heta Ingela, men han hette ju Lassegata, men hans fru hette Ingela. Och det var, han levde ju inte så många år som sjörövare. Han fick kapabrev av Karl XII då, som skrev det från sin exil i Turkiet efter att han hade misslyckats. Poltava var ju 1709, sen drog han till Turkiet. Men då fick de 1710 kapabrev, det vill säga att de skulle, att han fick laglig rätt att åka ut och borda skepp, hijacka skepp på västkusten för att då dela bytet mellan staten och sig själv. Mm. Då förstår man ju att det var väl ungefär 1% som gick till staten och 99 blev han rik av. Mm. Men hans fru, sen dog han samma år som Karl XII, men hans fru Ingela körde vidare i 10-12 år och öppnade ju repslagerier och pubbar och restauranger och livsmedelsbutik och spinnerier. Hon var så jävla driftig. Så henne borde man ju forska mer på.
Mm.
Ja. Vet jag idag.
Ja, jag förstår. Men det visste du inte när du
Nej,
bestämde.
Hon kom ju som en otroligt rolig överraskning. Så att numera hyllar vi henne varje fredag och har Ingela kväll och Ingelas drinkar och så här.
Men det här var roligt tycker jag att du tog upp det här med dina två restauranger. För när vi pratade inför den här intervjun så var du ju inte... Jag har ju haft mer lättflörtade gäster än du. Och då sa du i telefon så här att ja, men jag har ju ingenting att sälja.
Nej.
Men det har du ju. Du har ju två restauranger. Du har, som det ser ut nu, vad jag hittade, typ 3 konserter i närtid. Du har någon grej i sommar med 90-talstema. Mm. Stor grej på Östermalm, vad det nu var.
Absolut.
Du har väl ändå lite grejer att sälja?
Ja, egentligen.
Ja.
Kanske.
Ja. Ja.
Jag vet inte hur jag tänkte. Jag tror mer att man är lite... Jag är nog kvar lite från förr att man gjorde intervjuer i samband med skivrelease. Mm. Så att någonstans... Jag är ju en artist som med några år på nacken. Så att det är vissa årsringarna, de är liksom lite, det är lite invant hur man jobbar.
Mm.
Så att den tiden man sen efter turnén och när man börjar skriva nytt material, då tackar man nej till alla intervjuer. Det finns ingenting att prata om. Jag har ingenting att sälja, brukar jag säga.
Mm.
Men det har du rätt i. Och jag tackar, tackar för att jag får berätta. För det är väldigt roligt med restaurangerna.
Mm. Men du, nu när du tog upp telefonen igen så att säga efter de här veckorna i sängen, vad är det första projekt du liksom tar tag i då?
Det är faktiskt mitt lilla hobbymusikband.
Just det, hårdrocken.
Jag tänkte, ja, och då tänker jag, fan, när ska jag presentera det för någon?
Men du har spelat en låt, tror jag, en demo i någon annan podcast som hette typ Rockkillarna eller något.
Har jag det? Ja, det var länge
sedan,
tror
jag. Det var 2 år sedan.
Mm. Ja, precis. Det är inte... Jag tror inte ens den låten är med längre. Det här nu blir det ett namn, nu är första 3 låtarna inspelade hela vägen. Jag har till och med lyckats få, tycker jag... en av världens bästa mixare och producenter som heter Mikael Ilbert.
Ja.
Mm. Han pillade in mitt nya lilla projekt mellan, jag vet inte om det var Pink, Madonna och någon annan sån där. Så han sa, jag har inte riktigt tid, men jag kan göra på lördag. Om du skickar grejerna på en gång så kan jag göra på lördag.
Mm. Hansa-studion.
Ja, jag vet inte, blir det någonstans utomlands?
Hansa-studion i
Hansan.
I Berlin.
Jaha. Ja.
Den klassiska där Bowie spelade in. Han har väl köpt den, tror jag.
Är det där han sitter?
Ja.
Eller, galen kanske inte har köpt gumman. Hela. Så att han ska mixa hela skivan. Och han har mixat de 3 första låtarna. Så att sanningen är väl att det är så. Och det är skitroligt. Mm. Ett hobbyband, det heter Rave.
Okej. Okay. Stavas?
Rickard Erik Jan Vilgot.
Ja, okej.
Okay. Om inte man stavar Vilgot med W. För det är det inte.
Nej.
Rave. Mm. Och är... Det tror... För det första får jag... liksom stå i soffan och headbanga när jag skriver låtar, och det har jag har mer dansat tidigare i mitt liv. Nu är det mer så här, känna hur det känns, och sen är det väldigt roligt att hitta låtarna handlar om varje låt. Det handlar ju helt kort och gott om baksidan med att vara viking på riktigt, alltså 700-800-900-tal. Du är ung, du sitter längst bak i båten och ni går i land och ska börja slå ihjäl folk som inte har vapen. Och så här, ångest, liksom. Fan, alla är inte födda mördare. Liksom. Så att det här är liksom eftertänksamhetens kranka blekhet, kan vi säga, att det handlar om. Så det är ganska tungt. Och den här killen eller tjejen som det handlar om längtar hem ofta och förstår inte. Liksom. Han eller hon anser, jag förstår ju också, eller han är ju faktiskt i det här fallet, som... att han är typ tredje sonen i familjen. Så han förstår också att så länge han är hemma kommer han aldrig få ärva gården. Så han har ingen framtid mer än att bli hunsad av sina äldre syskon. Vilket gör att han sticker iväg i Viking. För någon grann säger, gubbe säger att häng på den här bussen, nu drar vi på turné. Mm. Och då gör han det och slipar svärd och köper hjälm och alltihop. Men vad fan, han inser ju, han är ingen mördare. Mm. Så han är, ja, det är asjobbigt. Det är mycket ångest i den här musiken. Jag förstår. Bra hårdrock.
Ja. Och det är på engelska dock?
Ja, verkligen. Ja. Mm. Så att det är väl dags. Och nu, så att vad jag gör egentligen är att jag letar. Det är rätt också pubertalt och roligt när man har fyllt 50 plus, är att leta skivbolag.
Ja.
Och jag vill inte ha ett skivbolag i ett land som vet vad E-Type är. För jag vill inte höra om det kommer en E-Type skiva eller att Angels Crying är en bättre låt. Eller något sånt, utan jag vill att de fokuserar på det jag gör. Och därför så letar jag mig främst till ett bolag som, till de tyska skivbolagen. För jag har aldrig varit där, jag har aldrig spelat där. Jag kan ingen tyska, jag vet ingenting. Men jag vet att det är en jävligt ballmarknad.
Mm. Och E-Type slog inte där riktigt.
Nej. Det är också, det får vi berätta om nästa gång. Det finns ju faktiskt en story kring varför.
Varför inte nu?
Ska vi ta det nu?
Ja, varför inte?
Det är ju alltså en lång jävla historia. Den är ju jättegalen alltså. Okej. Okej.
Kör.
Jag är ju så långrand, jag måste korta ner mig själv. Kort sagt, okej, jag ska göra mitt absolut bästa. Dennis Pop ringer och säger att han ska åka ner på, jag tror att det var Popcom. Han och Max Martin, dåvarande Martin Sandberg, han hade nog inte fått sitt namn ännu, artistnamn. Så han ner på stora musikfestivalen, jättemusikfestival. Fan, Ita, du skulle behöva åka med på det här. Åh, så pang, så fluff, så åker vi ner. Vi hade inte hotellrum, så vi fick, ja, inga namn nämnda, men vi delade rum, några av oss, och så skav fötters några nätter. Och då skulle jag, då hade vi bokat på, så att jag låg på Polygram då, dåvarande det som blev Universal sen. Och då sa de att, ja, nu ska Ita spela klockan 7 här sin första låt, Set the World on Fire. Precis gjort den, den är helt varm i sin lilla kassett, en vecka tidigare bara, så var den klar. Och jag går upp på scenen och får mikrofonen och ska göra mitt första gig i Tyskland. Och precis när låten ska börja så springer ut en gubbe och säger, vi har inte tid med dig, vi ligger efter i planeringen, så du får tyvärr åka hem igen, vi måste ta in de stora tyska akterna här nu liksom.
Ja. Wow.
Och där står jag med mikrofonen och får lämna tillbaka mikrofonen och så här. Och Dennis Poppli, han är ju ganska bestämd herre, var han, kan jag lova. Så att han gick ju och sa, vad i helvete, han har ju liksom tre, först fyra, han har Ace of Base, Dr. Alban och Bubbly Bubb, du vet hur mycket låt som helst på listan, så att han är ju tung liksom.
Mm.
Så att han säger, så här går det fan inte till. Så då säger han, vi går över till BMG-scen istället. Ja, så vi åker över dit. Ja, det här är min nya artist, han heter Ita. Han ska spela sin låt nu. Oh, säger de. De vågar inte säga ett ljud. Så det var bara på med låten och jag springer ut och så kör vi den låten. Och sen går vi på, det var frid och fröjd, det var drog och käka. Och sen på kvällen så var det stor så här white party uppe i något skivbolag, på vårat skivbolag. Och Polygram hade en jättestor fest med vita dukar och vita grejer och vita, jag vet inte, uppe på taket på någon skrapa där. Och så kommer jag in och så hälsar jag på han som är skivbolagsdirektören och så säger han, då tar han mig åt sidan och säger så här, jag vet vad han heter men jag tycker inte vi ska ta det nu. Och så säger han så här, ja, du vet kanske att jag kallas för Mr. Germany. Det är jag som bestämmer i Tyskland. Det finns ingenting som slår i Tyskland som jag inte har godkänt. Och jag vill att du ska veta det, att du kommer aldrig så länge du lever och slå det här landet. Jag kommer stoppa allt du gör.
Oh, wow.
För att jag spelade på fel scen på dagen. Ja, för han tyckte jag hade gjort bort honom så mycket. För det var ganska poppis gig. Bra låt och en hit. Och liksom.
Mm.
Sen dess har jag aldrig lyckats.
Men
stoppa allt. Stoppa video, stoppa skivor, stoppa allt.
Det var som fan.
Spännande. Så jag vet ju Ola Åkansson och alla. Bar det. Allihopa liksom pratade. Fan, kom igen, släpp det där. Nu, för första var det inte artistens fel. Det var inte, han visste ju ingenting. Och så.
Mm.
Men de bara, nein.
Oh, fan.
Så ja. Där är det är en liten hemlis. Men okay. det är inte någon sorts hämnd för det som jag vill göra, utan jag vill bara inte att man ska koppla ihop det nya med Ita, för det, han finns Ita spelare. Jag kommer spela så länge jag lever och köra mina grejer.
Mm.
Men det här är min lilla hobbygrej och jag hoppas och tror att det får leva sitt eget lilla liv liksom. Mm.
Men kan du inte ha liksom, kan du inte göra en Tobias Folge och vara hemlig så att säga?
Jo, då får vi klippa bort det här.
Ja, men det var ju tråkigt för mig.
Jag vet.
Jo, men när...
Ja. Jag tror inte det går egentligen. Jag tror idag, medieströmmen idag är sån att du måste synas och finnas och verka och finnas med på Instagram. Och du måste gasa i alla riktningar för att ha en chans, liksom. Mm.
Tror du att det var dåligt för Tobias Forge att han blev liksom namnad?
Att det blev en person bakom Ghost?
Ja, precis. För det var inte riktigt... Han valde inte det själv, utan det var hans gamla... bittra bandmedlemmar.
Jaha, var det i samband med rättegången som han fick ett namn? Liksom,
i början av den, tror jag. Ja.
Jaha, ja, det tror jag inte han... Det hade han nog haft mycket hellre sluppit.
Ja, det tror jag också.
Oj, ja, absolut. Det var kanske till och med en av planerna att inte vara ett med den, särskilt nu när det har vuxit och blivit så enormt stort.
Liksom. Exakt. Mm.
Jag var på konserten, nu tycker jag var svinbra.
Eller hur?
Han är otroligt duktig alltså. Mm. Jätteduktig, så det är min målsättning att vara förband till honom om ett år eller två.
Ja. Kul. Ja. Nu ska vi gå in på ett segment som jag inte riktigt har något namn på, men jag tänkte testa om jag kan hitta ett par, tre frågor kanske som du inte har fått förut.
Jättegärna.
Ja. Då kör vi. Hur tar man bäst hand om en rhododendron?
Ja, den är ganska tålig växt, väldigt otroligt vackra blommor. Jag tycker man kan klippa den i underkant, för att det är oftast att gräsmattan växer ända fram, och då när man klipper gräsmattan och kommer åkande med gräsklipparen så har du sönder de understa grenarna, och då blir den ledsen och den kan dessutom dö av det. Så att jag tycker man ska ansa den i underkant så det blir klippvänligt för gräsmattan. Och sen tycker jag inte man ska inte, om du inte bor supertort, om den inte är planterad på sandmark utan den bor i sin jord, då behöver du inte vattna den heller.
Plastar du in den på vintern?
Nej.
Nej, det gör du inte. Nej. Jag förstår.
Inte
plasta. Det är något annat man använder, va? Säckväv.
Ja, precis. Ofta är ju det för att fördela tyngden från snön. För att om det blir snön, den bryter ju av grenarna. Mm. Liksom, så att man, absolut. Men jag tror inte att man liksom vävar in den för någon annan. Det är inte på grund av kylan, utan jag vad jag vet.
Nej, jag förstår.
Men vad vet jag?
Men har du en fin trädgård nu i Bromma?
Ja, den är föredömlig faktiskt. Jag hade ju, min förra trädgård på Adelsö var så stor så att det tog 2 timmar att klippa gräset med sitt gräsklippare med 1,20 klippbord. Mm. Och det tar ändå 2 timmar. Och jag känner att nu är jag ganska nöjd. Nu är det bara sten och buskar.
Ja, jag förstår.
Här klipper jag på 7 minuter med kökssaxen.
Men du är intresserad av trädgård?
Nej, jag är det om jag är hemma mycket. Men nu har jag byggt ett hem och inte en trädgård på det. På landet vill jag gärna att då ska man njuta av det gröna och frukten och miljön på ett annat sätt. Men en liten villa trädgård, nej.
Nej.
Nej,
jag förstår. Vi går vidare.
Jag åker hellre båt om det är vackert väder.
Vilken är din absoluta favorit friidrottare?
Jag har bara en, Carolina Klüft.
Ja, ett bra svar. Vilken modeera har du känt dig som allra mest hemma i?
Jag har inget jätteintresse. Jag blir glad när det är lite inne och vara långhårig och man kan ha jeans och gärna V-jeans, alltså utsvängda jeans liksom. Och hela den 70-talet när det som kom tillbaka kände jag mig så här. Det var inte så jag sprang och köpte tajta blåa t-shirts med små gula kronor på som många hade. Liksom. Men jag kände mig rätt hemma. Liksom, mm. Därför att det var en tid. Och jag tror jag brydde mig som mest om det när jag var 10-12 år. Att då var det viktigt att ha rätt aluminiumkam i bakfickan och sånt där. Mm. Idag har jag... Nej, så jag känner mig nog inte... Jag blir deppad när folk springer och köper Canadian Goose-jackor och ska ha det i 10 000-tal när man vet... Hur djuren lider och så. Jag blir bara så här ledsen när jag ser det. Liksom. Mm. Och det är ett mode som har förstört för så många individer.
Ja.
Så det är inte bara positiva effekter tycker jag med moden. Det gäller den här fåniga hatten som alla ska ha. Virkad mössa med en liten boll på. Den där bollen är ju någon stackars djur som också... Det är så här, jag blir bara irriterad. Mm. Särskilt när det finns så sjukt bra fuskpälsar idag.
Ja. Absolut, men du är säker på att det inte är fuskpälsen, ja, den där bollen?
De riktiga NK-grejerna är ju inte fuskpälsen.
Nej, jag förstår. Men jag tror för övrigt att 70-talet är på väg tillbaka nu igen, as we speak.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Mm. Jag är lite modeikon, så jag ligger ofta i framkant.
Ja, men det känner man.
Tack.
Nu när vi sitter här så står ju Oscarsgalan för dörren. Hur många av favoriterna har du sett? Vill du att jag ska dra några av dem?
Ja,
vi har ju Parasite, Joker, The Irishman, Marriage Story.
Ja, du tänker
Story.
Precis på den riktiga Oscar. Ja, men precis. Irishman, jag satt igår och tittade lite grann på han roliga programledaren. Det är väl hans sista nu, tror jag. Fast det är Golden Globe jag tänker på i och för sig. Kommer jag på. Ja, vad säger vi om det då? Jag säger att jag tyckte, förlåt, men Once Upon a Time in Hollywood, jag blev jättebesviken.
Jaha.
Så?
Ja. Jag älskar den. Sen har vi
jättefin rekvisita av hela film. Så om man stänger av ljud och inte skiter i handlingen, så är det en otroligt vacker film att se på. Skön på alla sätt och vis. Men jag kan tycka att det är lite... Jag hade mycket större förhoppningar.
Mm. Ja. Vad stödde du på? Att han skrev om historien?
Nej, det tyckte jag är typiskt honom. Det älskar man ju med Glorious Bastards, Inglorious Bastards och alla. Det satt jag nästan och väntade på. Jag hade jättesvårt att tro att de skulle vara inne i rätt hus liksom, eller att någonting kommer att hända. Men vi kanske inte ska berätta.
Nej, det behöver kanske.
Folk kanske inte har sett den.
Nej, det har de kanske.
Jag störde mig på manus att första en och en halv timme, så undrar jag vad fan handlar det om.
Jag fattar. Jag ville bara vara i deras värld. Ja. Men där är vi olika.
Irishman tyckte jag var lite bättre om, fast jag tyckte den var onödigt lång.
Min fördom om dig är att du är en dokumentärmänniska.
Ja. Äntligen en fördom som stämmer.
Ja. Alla stämde i fördomspodden som jag nämnde när du ringde till dig.
Nej, men jag tror jag tycker det. Det är väldigt sällan jag jublar över något bara påhitt liksom. Utan det, åtminstone kan det vara en, det kan ju vara till exempel som 1793, va? Dag och natt, natt och dag.
Ja, just det.
Heter. Jag glömmer alltid bort vilket som kommer först. Som är en fictionhistoria, men hela boken utspelar sig i 1700-talets slut på 1700-talet i Stockholm, med gatorna upp och ner, och den lilla spången och bron går över dit, och den bron fanns inte, så åkte man rodda madame över till stadshus och så vidare, som inte låg där då. Brandkvarn låg där. Och då kan det vara någonting som jag tycker kan fånga upp, men det behövs ju en story. Så att på så sätt.
De läste du med stor behållning?
Ja, absolut.
Minns du något Guinness rekordbokrekord?
Det är kanske enda som är viktigt i hela boken. Och det är att Lars Berghagen har slagit en golfboll över tre länder.
Ah.
Nämligen Norge, Sverige och Finland. Kanske inte alls var. Kanske var Norge, Sverige. Ryssland gränsar inte vi till, så det måste ju vara det.
Okay.
Eller kan det vara Norge, Finland, Ryssland kanske? Han stod upp i någon form av treriksrösen och slog en golfboll över tre länder, och det med. Och han berättade för mig personligen att han hade slagit vad med Magnus Härenstam. Att han skulle göra det. Och det hamnade i Guinness rekordbok. Så jag anser att det är det enda riktiga. Det är det enda man behöver veta om den boken.
Ja, jag förstår. Inte ens Bob Beamons 890 som vi växte upp med. Minns du? Eller ja, Robert
Wadlows. Var det höjd eller längd?
Det var längd. 890 höjd är det svårt.
Med sån här stav. Vad hoppar de då?
5.
Jag är ingen sport. Jag är mer modeikon än sport.
Ja, absolut. Vad var det för märke på dina första cig?
Gula Blend.
Ja, det var den första.
För de snodde jag av min mamma. Men de första jag köpte var nog Marlboro Light. Var det. När jag rökte så var det Marlboro Light som gällde.
Ja, det är coolt. Eller det var coolt.
Dennis Pop rökte med Marlboro Mentol. Så det var också väldigt inne på tjejer då, att man skulle röka mentol.
Jag förstår, vidrigt. Du, jag ska stänga det här otroliga segmentet.
Nej, vi har precis börjat.
Ja,
men, inte den tonen.
Nej, jag ska stänga det här otroliga segmentet med frågor du inte har fått förut. Jaha. Med, vad känner du för Enya?
Jag älskar Enya.
Ja, jag förstod nästan det.
Och det var så länge sedan jag lyssnade på det. Det är en väldigt fin, skön musik att ha lagom när man skriver, tycker jag. Det är lagom fluffigt och det är underligt. Så här är häftigt, jag gillar Enya. Jag bara kände att, oj vad länge sedan jag lyssnade på det.
Var det så nu när vi stänger just det här segmentet att det var frågor du inte hade fått förut?
Ja, absolut.
Härligt.
Rhododendron var en klass för sig.
Ja, den var det. Det var därför jag öppnade den. Jag tänkte ställa frågan, var kom musiken ifrån för dig?
Jag tror till ganska stor del att den har funnits liksom genetiskt, eftersom farsan är ju fantastiskt, har varit extremt duktig pianist. Hade sitt band, Bog Eriksson band, de spelade till och med in skivor och grejer. Och spelat hela livet. Farfar, jätteduktig musiker, byggde nyckelharpor. Och det var liksom folkmusik och nyckelharpa. Farmor spelade pianot som fan och sjöng. Och jag är uppväxt väldigt mycket med dem. Så det har funnits musik. Min morfar sjöng i kyrkan. Begravningar och liksom en väldigt duktig sångare. Och hans fru Elsa, då, min mormor, hon var pianolärarinna.
Okej.
Så att det är, från det alla håll i båda släkterna så är det, har musiken funnits. Så att jag hade nog liksom inget val. Jag hade antingen haft det som en hobby, vilket jag äntligen började ha igen. Men att man ju skulle jobba med det under så många år, professionellt om man nu får säga det, det visste man väl kanske inte. Men det hade ju funnits hur som helst. Jag älskar ju musik.
Det får du säga. kommunala musikskolan. Har den spelat någon roll för dig?
Nej. Jag har något minne av att jag fick blåsa i någon svärflöjt och sen i någon lerflöjt och sen i något annat, och de tyckte jag var värdelös. Och sen så kom jag in i något rum när man skulle prova när man var liten, och då skulle man sitta och hamna på någon skolbänk och trumma. Och då sa de, oj, det var en bra på. Så plötsligt hamnade jag på kommunala musikskolans trumavdelning. Mm. Med en farbror som då var 115, så han borde vara 315 idag. Mm. Där man skulle hålla trumpinne på ett visst sätt, så här som jazz.
Ja, just det.
Liksom, mm. Jag bara, men kollar man mina favoriter, Kiss, Slade, Sweet, inte fanns att de med någon jazzgrepp. Så vi blev inte speciellt bra. Men jag skulle vilja slå ett jätteslag, för min kära producent Max Martin berättade om hur viktigt kommunala musikskolan var för honom. Att det var liksom vägen in i hela det han jobbar med idag. Mm. Så att han hyllar ju på ett annat sätt som jag respekterar jättemycket. Så att jag förstår dess storhet och förstår också saknaden av att det inte finns längre. Mm. Så att det är väl, tycker jag, det tycker jag vi ska införa igen. Mm.
Men när skrev du din första låt? Hur gammal var du?
Nej, tyvärr så gick mormor bort när jag var bara 8-9 år. Och då fick vi ner hennes flygel som hon hade som piano, när hon var pianolärarinna. Som farsan spelade mycket på sen hemma och sådär. Så där satt jag när jag kom hem från skolan när jag var, du vet, liten. Man gick ju 5-6-7 och satt med och hamrade på pianot. Men eftersom jag spelar trummor och någon sorts piano, så jag anser mig själv vara en av världens första house-pianister som spelar rytm på, ja, med ackord. Liksom. Mm. Mm. Vilket är såklart ett litet skämt. Men, så där gjorde jag nog någon tokig låt. Vi hade ju band även när jag bara var kanske 11-12 år, spelade trummor.
Vad hette första bandet?
Yara Sahara, International Yara Sahara band, och hitten som jag förhävdar att det var, den hette O Mikaela. Mm. För jag var jättekär i en tjej som var äldre än mig som hette Mikaela Tigerskjöld, så vi gjorde en låt som handlade om henne som hette O Mikaela. Fast på den tiden skrev vi ju tillsammans som man gör idag, så vi satt i hela bandet och skrev teman, alla hittade på sitt tema, så det blev fullt hårdrock, och sen gick det över i reggae, och så gick det över i något annat, och sen kom det tillbaka till hårdrock. Mm. Så att det har funnits med alltid. Ja, glädje, musik är ju, ja, det är ju tröst, kompis, glädje, och det är det första jag tänker. Det är inte maten och drycken när jag ska kalas, utan det är ju musiken fortfarande än idag. Mm.
Du gick in och kollade lite bland mina syntar och skit här förut, och mitt stora problem är ju att ingenting någonsin blir klart, men det låter ju som att du inte har haft det problemet. Om du lyckades...
Både och. Jag ska inte säga att allt har blivit någonting. Det är som vi pratade om den här rockgrejen. Jag började för 10 år sedan. Men det har behövt hitta sin grej. Och sen inser jag också att när man sitter i studion och sjunger och sjunger och sjunger. Och till slut så har du sjungit upp och så gör du sånger som... man sjunger så högt och konstigt. Så inser man, men vänta, ska du göra det här sen på en turné? Det går ju inte. Mm. Och det var faktiskt min underbara producent Marcus Gidell. Som... också att producera Candlemas nya. Han har ju en egen grupp tillsammans med hans härliga fru Jenny Ann som heter Avatarium, som spelade på Nalen här bara någon vecka sedan. Okay. Mm. Men han sa det att fan Martin, gör inget som du inte kan göra live bakis som en björn en regn i måndag morgon i Tyskland liksom, utan mat och gör något som du kan framföra jämt.
Ja.
Och det var så jävla bra sagt. Mm. Lite så Dennis Pop-sägning. Så då plötsligt reviderades hela projektet och nu är det nere på det här kan man sjunga bak.
Ja, men det låter ju som att ni bara sänkte i tonart, eller?
Ja, mycket. Ja. Och tog ner mycket av... Jag tror att jag också försökte göra så här låter hårdrock, nu ska jag göra hårdrock. Jag tror nu är vi mer inne på E-type-ballader med distad gura, liksom.
Okay.
Det har fått sig en jättetörn, liksom. Mm. Skitsamma. Men,
så. Ja, det låter väl spännande. Men det är inte bara ballader, antar jag.
Nej. Men det är mer att försöka hitta... Och då blir det roligare att skriva också. Försöka hitta fina melodier, inte attityden. Liksom vrida ner attitydsmanometern till 30% och vrida upp melodierna till 70% istället för tvärtom. Så att, fan, den låten var bättre än den. Så man kan höra skillnaden mellan låtarna på ett annat sätt. Mm. Än att man försöker bara köra attityd. Det håller inte. Mm.
Men hur är du då, alltså, när du sätter ihop, för nu har du då tre färdiga låtar.
23 och vi har spelat in, sex av dem. Men tre har gått hela vägen ner till Berlin och vänt och kommer tillbaka i sin form som den kommer ha på skivan. De kommer inte ändras. Där har vi hittat stilen. Men det är ju fortfarande, som det är så nytt, så kommer det ju utvecklas. Det kommer ju utvecklas. Jag tror platta 2 kommer inte låta likadant och så.
Har du liksom alltid varit så här produktiv med musiken?
Nej, jo, men jag har en era. Vi gjorde 10-12 countrylåtar för 10 år sedan och åkte ner till Gotland och spelade in i studio. Liksom.
Okay.
Fullt paté. Men sen lyssnar jag mer och mer. Ju mer jag lyssnar på country, så inser jag att du kliver inte in i den genren och tror att du är något. För de har sin... Det ska vara på ett visst sätt. Det är ganska konservativt.
Säg
faktiskt.
Det till Avicii. Men det går ju inte.
Nej, det går ju inte. Och alla som har försökt göra det, han hittade ju en helt annan väg som är helt makalös. Mm. Och jag skäms när jag hör alla som försöker göra något liknande. För det är gjort. Det går inte. Du kan inte göra det. Men okej, du har en poäng där. Mm. Det måste jag säga. Mm. Men annars så känns det ju som om du ska göra country. Det är ju inte det han gjorde. Han gjorde ju...
Nej, visst. Mm.
Men jag tycker det är roligt. Mm. Jag älskar till exempel när jag är bak, riktigt kommer hem och går på en fest och som är skittråkig och så går jag hem. Och är fortfarande lite lurig så här. Då drar jag gärna igång studion och gör någon sorts svensk progg reggae.
Mm.
Det är jävligt roligt också. Och skriver om jag vet inte, det var någon månad sedan så kom jag hem och gjorde en progg reggae låt. Jag blev så jävla irriterad över all graffiti. Folk på riktigt sabba byggnader med sin fula jävla graffiti. Mm. Graffiti är en fin konstform, men den ska ju presenteras så. Men det ska inte vara på en schysst byggnad från 1890. Då blir jag irriterad liksom.
Ja, jag tycker den kan hållas på tunnelbanetåg gärna, för de är ju sällan
snygga. Precis, det blir lite mer Warriors. Det blir, men de är så fula som de är, så det spelar ingen roll.
Precis. Mm.
Men just man förstår. Men i alla fall, och då blev jag lite så här, och så skrev jag lite så här, sur, politiskt sur. Det är musik är jävligt roligt alltså.
Mm.
Det folk som inte har provat gör det. Det är hur kul som helst.
Eller hur? Ja. Och det är så enkelt också idag.
Ja.
Alltså, ja. Men du, tillbaka till musiken. För jag vet att du ofta, du har ju pratat ganska ofta om första tiden med Swimix och Cheiron och Dennis Pop och Max Martin och så vidare. Men liksom de här åren innan det smäller till, liksom, alltså från säg 19 till 26 då. Alltså hur såg livet då ut när du går och vickar i någon skola som svensklärare eller vad det är?
Ja, jag var lärare i nej, jag kommer inte ihåg vad ni heter bara därför. Ute i Blackberry där. Afasi, jag sover för länge. Mm. Vi kommer på det.
I en skola.
Absolut, jag vickade, det var mitt jobb. Jag var aldrig klassföreståndare för en 7a och så hade jag en 8 och 9 i svenska och historia. Och i under ett år. Men ja, det blev lite fel. Centralproven kom och jag lyckades glömma alla centralproven, tror jag. På tåg. Så det försvann. Och då fick jag så jävla ångest. Så då gav jag alla 4, tror jag. Det förstörde hela snittet i hela regionen. Och så jag fick sparken. Så gick det. Jag ville väl, men det gick åt helvete, kan man säga. Men det var jätte roligt att vara lärare. Det var kul att vara inspirerad. Och kul att på något sätt få göra. Det var ju så pass kort efter att jag själv gick i skolan. Så att det var ganska lätt att säga. Om jag var lärare, då skulle jag göra så här. Det var mycket roligare för klassen. Det här var verkligen möjlighet att göra mycket roligare och annorlunda. Och liksom försöka vara inspirerad på olika sätt. Det var jävligt kul. Min morsa var ju lärare, så att det kanske ligger i genen att man tycker det är kul att berätta om man kan någonting.
Mm.
Och desto tråkigare när man inte kan berätta om Emund, den gamle. Då blir jag tråkig lärare.
Mm.
Men så att den tiden, och sen spelade jag med Maninja Blade, sedermera Hexenhouse, spelade jag trummor. Det var faktiskt Jonas Åkerlund som skulle bli trummis, men han skulle åka utomlands och göra videos med stora superstjärnor. Så att han frågade om jag ville spela trummor.
Mm.
Så att så blev det. Men även där lyckades jag få sparken, därför att de tyckte nog inte att jag var någon riktig hårdrockare som dem på det viset. Jag ville göra mer kommersiellt, mera melodier, kortare låtar och inte byta takt var tredje sekund och sådär.
Det har ju varit ett genomgående tema även i samarbetet med Johan Renk ju.
Mm.
Att du ville åt ett mer kommersiellt håll.
Ja, faktiskt. Så är det ju.
Mm.
Och jag tror att man ska göra det man... Det är viktigt att man inte oavsett vilken konstform och egentligen kanske vad du än håller på med i livet, att man inte blir tillbakahållen om du verkligen blundar, känner att det här är det jag vill göra. Mm. Det är förödande för kreativiteten om du inte får göra det då.
Liksom. Men varför vill du åt ett kommersiellt håll då, när alla dina polare håller på med obskyra grejer?
Ja,
det kan du inte bara passa in?
Nej, jag har ju aldrig passat in. Fan, det var ju galet. Jag var den enda i lumpen som i 12 månader gick lugnt och hade hår ner till bältet. Liksom. Mm.
Fick man
Nej, de skulle ju hålla fast med tvångsklippa och grejer. Fan vad jag slogs. Och varje fredag fick någon medalj. Så här, skulle gå upp och skaka tass med översten och få medalj för skytte eller någonting. Och jag fick hårnät varje fredag. Mm. Inför 1200 man. Mm. Så försökte de mobba ner den till att man ska klippa. Så jag blev bara argare och starkare. Jag är långhåll fan än idag. Mm. För att just don't fuck with my hair. Liksom. Mm. Ja, i alla fall. Så jag vet inte. Där vill jag, så jag spelade med dem. Och så jobbade jag som lärare. Och så försökte vi väl... Ja, jag vet inte. Det var nog rätt jobbiga tider där. Jag ville nog väldigt mycket. Jag åkte till Musik Deluxe, till Niklas Jarl. Och så bytte jag in trummorna.
Vad roligt att han jobbade där innan.
Ja,
då var han sålde den här sladden till mig.
Ja, nu, nyligen. Ja, han är asskön. Mm. Så absolut. Och då bytte jag in trummorna, så jag skiter här med mitt vita sonorset som jag hade tagit banklån på. Som jag säkert fortfarande betalar av på. Och så bytte jag till en dator, precis. Och så fick man ett crackat Cubase och sen blev det Atari. Och sen precis vart det Logic väl sen så småningom. Och satte mig ute i Blåkulla, vad heter det? Soundtrade Studios mitt ute i Solna. Och tydligen ganska gott självförtroende, för jag träffade många, många år senare han som var vaktmästare i hela byggnaden. För han bara, tjena Martin heter jag. Så här, ja, vad ska du göra? Nej, men jag ska göra en skiva, jag ska bli popstjärna. Och han bara, bra, du kan sitta i det rummet. Och garvade, stängde dörren och så här. Sen 6 månader senare hade jag gjort Set the World on Fire. Och så lyckades jag tack vare en underbar person som heter David Hesselman. Vi brukade slåss om samma tjejer ute i Bromma när vi var små. Men han sa att kom till mig, jag jobbar på Cheiron. Jag bara, what? För jag trodde Dennis Pop var engelsman och satt i London. Jag kunde liksom inte tro att det där var sant. Så att, och resten är historia. Men så det blev, och då skrattade han lite. Han, den här trevliga vaktmästaren, sa han att, ja, fan. Det blev så. Men jag var nog väldigt fokuserad. Jag tror verkligen jag åt och drack och bar. Och bodde i studion, levde i den här studion. Och bara satt och lyssnade på ljud. Och framförallt Open Sesame med Leila Kay var så här min ledstjärna. Öppnade varje dag med högsta volym 10 gånger. Och sen satt jag med och skrev. För jag ville få fram det där. Det, ingenting jag gjort har någonsin låtit i närheten. Men det var en trigger.
Mm. Och så ville du rappa som hon, typ, eller?
Ja, liksom Herbie, men det går ju inte. Svängigast i världen liksom. Mm. Så det blev tyvärr, det blev en annan sort. Mm. Jag var lite orolig, för när vi höll på med E-Type Stackaby, då var det Jonas von der Burg som producerade min låt. Jag hade gjort en låt som, och så sa han, Martin, du rappar. Jag heter MC Werewolf, hette jag för övrigt. Jag var jättedålig på att rappa. Och då säger Jonas, det här går inte, så vi måste ta in, jag har en kompis som heter Johan Renk, han är jävligt bra. Mm. Och precis då var det ju Stereo MC som störst. Mm, Johan det. Var nog ganska impad av det där cockney engelska.
Tror du?
Ja. Lite grann. Mm. Så han kom in och rappade. We got the atmosphere, det tycker jag blev jävligt bra än idag. Men sen var vi sol, det gick inte. Mm. Så att han gör ju sitt och jag gör mitt. Och... Men som tur är så stötte mina vägar ihop med David Hesselman som sa att för fan kom till tjejer och träffade Dennis Pop. Och så gjorde jag det och så sa han shit. Och så sa jag, ja fan jag är ledsen för rappen. Det låter så här liksom. Vi kanske ska ta in någon på rap. Mm. Och då är det så skönt. Då är Dennis Pop, jag tror det var då vi hittade varandra. Eller jag hittade honom och insåg att det här är världens bästa människa. För då säger han så här, men Martin vänta nu. Det är ju det som är så jävla coolt. Det är ju ingen i världen som låter så här konstigt.
Mm. Mm.
Och det behövs. Allting låter likadant just nu.
Visst.
Och du gör inte det. Mm. Så att det här är skitbra. Så. Jag bara, what? Och då insåg jag lite skrämd också. För det är rätt skönt att ha någon. Stackarbo och jag, eller liksom, när vi hade en duo så fanns det, man kunde alltid bolla allting om man kom. Om man var rädd, det var ingen publik eller så var det för mycket publik. Man hade alltid någon att ty sig till.
Mm.
Plötsligt står du helt solo, är än idag liksom. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men hur funkade det? Bara från ett år sent att fråga, men hur var er personkemi liksom, din och Johans, då när det begav sig?
För jag antar att jag var nog så sjukt entusiastisk, så jag kom med nya låtar varenda dag liksom. Mm. Och han gick ju fortfarande på handel, så han var ihop med, så hade sin tjej och liksom, så han var lite i en annan värld och ville väl lite grann och så här, och det var väl kanske behändigt att jag kom med massa låtar. Men jag tror vart efter varje gång vi skulle spela in någonting så tror jag att vi ville rätt olika grejer. Jag tror det var faktiskt Alexander Bard som höll ihop allting. På okay. Sunrise låg vi då. Som liksom försökte få ihop det så här. Mm. Och där hade jag väl... Jag tror man lät liksom... Och de lät, skivbolaget lät nog oss. Det var väl Ola och Alexander Bard som hade bolaget. Och det är bra att du satte min på ljudlös.
Mm. Förlåt. Proffsigt.
Ja. Men jag tror att han, jag, som den Alexander jag känner, så han hade nog önskat att vi fortsatte det kommersiella spåret, men han förstod också att artisterna får ha sina tokiga grejer. Jag tror liksom rekordet gick väl nästan när vi hade gjort någon som hette jag kommer inte ens ihåg det. Jag kommer inte ihåg någonting. Det var en väldigt konstig operalåt som jag gjorde med någon supertekno. Det var vår sista singel. Det var Dödsstöten. Den spelades aldrig någon gång i någon radiostation någonsin. Sen la vi ner.
Jag förstår. Mm. Men nu ska vi se.
Så det var väl åren innan. Så jag var nog väldigt lycklig. Så när jag väl träffade Dennis Pop, då han sa ju det, att kom tillbaka om ett halvår med massa låtar så ska vi se om vi kan jobba ihop, sa han. Mm. Men jag var ju tillbaka som sagt efter typ en vecka. Jag har ju suttit dygn runt och gjort 50 nya låtar.
På riktigt 50 låtar?
Ja, säkert. Mm. Så alltså embryon, här är det, här är en refräng och här är en vers och här är något tema och här är en takt och här är en rytm. Så stackars Dagge satt ju där, bara slet sitt hår, och så insåg jag bara att den här jäveln blir jag aldrig av med. Så jag gör en singel med honom. Mm. Vi gör en på prov och ser hur det går. Så gjorde vi Set One on Fire. Och sen var det klart. Sen flyttade jag. Han var nog lite förvånad när jag kom några veckor senare med alla mina syntar och datorer och grejer och flyttade in i deras städskrubb också. Mm. Det tyckte han var lite underligt också.
Men det här måste ju ändå vara liksom en känsla som är ganska få förunnat. För att du har berättat, och jag vet att du har sagt det förr, men jag hör det gärna igen. För när du liksom går runt med din första singel i dattband i bröstfickan. Alltså den... Ja. Och du vet på något sätt att det är en jävla monsterhit. Eller?
Ja, jag tror... Jag minns det, och det är sjukt att det här minns jag ju. Det här är ju inte igår. Och jag minns det här 10 gånger bättre än vad jag gjorde igår på riktigt. Liksom, för att det är så jävla tydligt. Jag vet inte, det blev så. Men det var ju annars igen ett av de få riktigt tunga samtalen med Gud som jag har haft i mitt liv, faktiskt.
Okej.
Om det nu finns någon gud. Men då han lyssnade. Eller hon. Men ja. För det första så var ju den största... Min gud, en av mina gudar kan man då säga. Jag hade, som gammal viking har jag ju flera gudar. Men Dennis Pop är en av dem. Om man nu ska försöka ta det från början. Han har gjort de största grejerna då, det jag satt och lyssnade mest på. Jag satt verkligen på riktigt med Ace of Base nya liksom och lyssnade och Leila Kay, Dr. Alban och allt vad de höll på med. Så jag har följt just honom, och när han efter om och men på högsta volym har suttit 3 dygn och mixat och gjort Set on Fire tillsammans med, jag är väldigt delaktig. Alla ljud på den har jag gjort själv till exempel, som vi var inne på. Den här som det börjar, det heter Carl Pedal för övrigt, det ljudet. Och i låten slutar så är det så här på slutet, och det heter Nacka Masten till exempel. Den här, en av virveltrummorna som låter det döpte jag till Rymdhunden, för det lät som en, ja. Så där gick det till, så det står ju bara de här sjuka namnen, vilket Dagge tyckte var jävligt roligt. Men sen när han stängde av så han sa, vilken jävla smash hit. Nu har du en lott, tror jag han sa. Här har du 50-50 om det här blir vinst eller inte. För det är inte bara en bra låt. Släpper Madonna någonting samma dag så har du ingen chans. Då skiter det sig. Och gör du det. Så att du måste ha tur också. Nu har du liksom, det här blir bra. Det här är skitbra, sa han. Men nu måste du ha tur. Och nu är det upp till dig att göra någonting med det här. Och när han säger det, som är min stora mentor, då inser jag att det här är redan en hit. Mm. Och det var också en ganska bra... Det ser man ju på de här som lyckas mest idag i världen. De är ju redan övertygade om att det är en hit själva. Liksom. De har det uttrycket i ögonen när de pratar om låten. Så de nästan bara gör en hit av det. Liksom. Men på den tiden fanns det en digital audiotape, ett dattband. Och det kommer jag ihåg att jag satte det originaldattbandet, så hade jag det i bröstfickan i min gula skjorta. Och så hade jag dessutom en påskgul, gammal rutten, rostig Folka Passat. Och så åker jag från Kungsholmen över Tranebergsbron, och precis mitten på Tranebergsbron solen börjar gå upp, för jag har hållit på hela natten, klockan är 5-6 på morgonen, det är april 1994, och jag är på väg ner för där tunnelbanan kommer till höger, det var gröna tåg på den tiden, och där så går jag i något förbund med någonting och säger bara att jag släpper allt på hela jorden, det enda jag vill är att det här ska bli en hit. Allt annat får vara, allting, familjebildande och liv och pengar och ålder, alltså, jag bryr mig inte om någonting, jag byter det här mot vad som helst, hela mitt liv, bara det här blir en hit. Den konstiga samtalet sitter jag på riktigt och har. Sen tar väl en månad så är det ju, spelas det ju precis dygnet runt på radion. Väldigt konstigt. Man kan väl idag undra om det var så jävla bra byten när man sitter här över 50 och inte har några barn.
Ja, men det var lite Robert Johnson, legenden om hur han sålde sin själ till djävulen, va?
Ja, precis. Fast jag sålde inte Gud.
Just det.
Och Dennis Pop. Och musik. Nej, men det här är sanningen. Så det var, och då kom jag, men jag minns också, precis bara en vecka senare så är det någon stor musikgala, om det är Grammys kan det vara, tror jag. Grammys, eller om det är DJ Awards kan det vara, eller Grammys. Och då får ju Stackarbo alla sina 100 Grammys här och från Here We Go skivan då, som kom innan. Och jag kommer ihåg att jag satt, för han var ju så poppis under så många år, så att året innan hade han ju också fått massa priser, och det var lite jobbigt när vi hade varit, jag kom ju ingen vart och han var så jävla stort och allting, och jag satt där och tyckte det var rätt möglig vibb. Och det här satt jag bara log den här middagen, kommer jag ihåg. Jag satt och klappade händerna alltihop med min datttejp i bröstfickan. I kavaj. På den tiden hade man ju smoking på riktigt. Liksom. Mm. Till och med jag. Så hade jag den här datttejpen. Så jag satt och kände på min fyrkantiga plastlåda och kände bara lugn. Snart är det min tur. Mm. Och jag vet inte fan hur många skivor jag fick året efter. Det var 5-6 guldskivor på DJ Awards. Så det var häftigt. Jävligt häftigt. Det var häftigt. Det var nämligen min engelska lärarinna sa till mig, så sa hon att jag vill inte att du går i min klass, för du är så jävla dålig. Du kommer aldrig bli någonting, du kommer aldrig jobba med engelska språket. Du är sämst. Försvinn. Och det är typ 2 år innan liksom, eller 3.
Wow. På så gymnasiet?
Ja. Eller nej, på komvux.
Ja, okej. Okay.
För jag skulle försöka bli arkitekt.
Jag förstår. Shit. Och sen var det på handelsen.
Så lite sån där mystory kan man väl få ha. Liksom. Och det blev lite så här. Inte liksom, vad var det jag sa? Liksom, så här, utan bara att man... Snarare att man... Det som kanske Ernst pratar om, Billgren. Att man måste följa det man verkligen, verkligen brinner för. Hela vägen. Och inte vara rädd. Man måste, det är en rädsla att kasta sig ut. Leap of faith, tror jag heter. Men... Fan, att man inte... Nej, det kommer aldrig att gå. Fan, jag skulle vilja bli det där, men det kommer inte att gå. Så jag tog det här skitjobbet fast jag egentligen inte vill. Att man, har man möjlighet och inte liksom... Sitter fast ekonomiskt eller liksom... Fan, min farfar hade ju inte velat något annat i världen än att räkna matematik och prata astronomi och astrofysik. Ja, och så. Men han blev taxichaufför för han hade barn och grejer. Det gick inte att... Det fanns inga pengar. Det var bara att jobba. Då kommer du inte hem efter 16 timmar i en taxibil och sätter dig och räknar ut avstånd till månaden. Liksom.
Ja, just det. Jag förstår.
Det här är en jävla överkurs. Jag vet inte om jag har så här mycket utrymme. Förlåt.
Vet du vad? Det där behöver du inte...
bryr dig om.
Var orolig för. Nej, precis. Men du, jag fick ju inte riktigt ur dig det här som jag var ute efter med att du har svårt att liksom foga dig. Och också det här med bredd och krädd som vi var inne på lite grann. Finns det några sådana här Groucho Marx-klubbar som du inte har fått tillhöra då? Groucho Marx's fotnoten blir att han en gång sa, jag vill inte vara med i en klubb som kan acceptera sådana som jag som medlemmar. Så.
Jo, men det tror jag. Jag har ju... måste byta lite grann, som du är inne på, att jag har ju gärna gjort så bred, så kommersiell musik som möjligt. Inte för att, det är ju för att jag älskar det. Jag sitter ju på riktigt och lyssnar på Ace of Base nya singel Design och bara, hur fan har de gjort det här? Vilken refräng och trummor och det låter, vad bra det låter och vad catchy. Jag älskar ju hittar liksom, hitmusik, det är fan det bästa jag vet. Även om jag är inne på klassisk musik så är det fortfarande hitsen. Så att sån är jag liksom, alla är olika. Och där blir det nog ganska, du kan inte vara i alla läger. Håller du på med att etta på tracks så blir du inte välkomna till de här absolut mystiska underground-klubbarna i Stockholm där resten av alla sitter med svarta nagellack och konstiga kläder och liksom, du är inte en av dem. Jag kommer aldrig bli en av dem, jag har aldrig varit en av dem. Utan när Johan och jag gick olika varsin väg då åkte jag ur den liksom, de rullorna.
Kräddbubblan.
Ja, kräddbubblan. Då kom det inga inbjudningar längre till de här klubbarna. Men jag har nog aldrig speciellt lidit av det. Plus att jag har haft någonting som jag märker att inte alla har. Än idag så har jag extremt bra förhållande med mina äldsta vänner från jag var 10-12 år. Vi umgås ju fortfarande och har kvar våra små sköna gäng liksom, och ses och lagar middagar och spelar poker och går ut på stan och... Så att jag har nog alltid haft det på något som alltid trillat ner tillbaka igen i ett gäng polare. Så jag har inte känt behovet av det liksom.
Du måste inte hänga på coolaste klubben?
Nej, verkligen inte.
Nej, okej.
Okay. Utan det, Stureplan har funkat hur bra som helst med mig, rockbaren hit och dit. Eller numera Rish när man är lite gått några mil. Och innan var det, vad heter det, nedanför Arnolds Gildas och sånt där man gick på. Och sånt där. Och det var ju... Det var inte de här tuffaste ställena där, vad heter de, de här kläddesignerna, Moa och allt vad de hette. Det var så det. Tuffast i hela världen. Jag åkte ut.
Moa Schallins ex-man Johan som har gjort de här örhängena som du komplimerade mig för förut. Eller du gav mig inte en komplimang, men ändå.
För de hjälpte oss att göra scenkläder till E-Type Stakabi.
Ja.
Med stora revolver på armarna, kommer jag ihåg. Jag har kvar de där kläderna. Skitroligt. De var jävligt trevliga. Så de var ju, alltså alla i sig har ju varit supergulliga. Men jag tror de som styr upp i liksom de här diskjockeysarna och sånt där. Eller de som hade klubbarna där. De ville nog ha... Där ingick inte handen där i type riktigt.
Nej, jag förstår.
Nej. Men jag sörjer inte det.
Nej, alls. Och jag tänker liksom att det kanske det är ett tecken på någon slags självförtroende ändå. Att du har vågat gå din egen väg och inte sneglat åt något liksom kräddigare håll. Så att säga. Ja,
i bästa fall, det är väl lätt att sitta så här många år efter och slå sig själv på axeln och tycka att man bestämde själv. Men jag tror att det var att jag har varit så driven av en dröm. Jag har alltid en dröm, oavsett om det är restaurang eller musik eller hårdrock eller vad det nu än är. Jag har en liten dröm, jag drivs av den drömmen och när jag, både Johan och jag har märkt väl att vi har inte samma dröm längre. Då fan, gå åt olika håll, gör något annat. Och han puff så gjorde han sitt och jag fortsätter med, jag bara fortsätter min dröm. Så enkelt är det. Och då får det kosta, då får inte jag vara med dem och det här tuffa gänget. Men fuck it, det är inte dem jag vill hänga med liksom. Det är inte det som, jag vill se världen och åka ut och turnera och det är det jag gör än idag. Så tack vare, tror jag, jävla envishet, tjurskallighet och faktiskt ett jävla arbete. För att göra en platta med 10-12 bra låtar, då måste man skriva 50, 60, 100 kanske. För det mesta är skit.
Men du släppte en singel i höstas.
Ja, det gör med Blocket, ja, precis.
Ride the Lightning.
Ride the Lightning, den är ju 7 år gammal låt.
Ah, okay.
6 år gammal kanske, som jag gjorde tillsammans med, precis. Eller ja. Det var väl att vi spelade in Blocket-reklamen. Och då hörde jag någon säga att ja, vi lägger på lite musik. Är det okej om vi tar en E-Type-låt? Så här, This is the way. Jag bara, alltså jag börjar gråta. Om jag får se en reklamfilm till med This is the way som musik, då jag menar, jag har faktiskt gjort mer musik än så. Mm. Men alla ska ha... Och då föreslog jag, så började jag spela lite gamla demos istället. Ta en gammal demo som ingen jävel vill ha. Det blev ju inget med den plattan i alla fall. Mm. Det var ju ändå spåren som skulle ligga på en singel som jag släppte för jättemånga år sedan, som hette Back to Life. Som var bra, men det var ju inte E-Type liksom, alls. Så jag fattar att det inte funkar. Jag förstår inte hur jag tänkte då, för att vara ärlig. Eller hur vi tänkte. Men den är... Och då tyckte vi att fan, vi gör den, vi släpper en sån singel. Så var väl tanken. Men jag anser inte att det är något speciellt singelsläpp, för det brukar jag göra med lite mer. De har ju kalas och liksom.
Jag förstår.
Släppa en 7 år gammal demo är inte ett bra trick heller om man vill ha framgång på det viset.
Nej, jag fattar. Men det liksom, lådan är inte stängd för ett nytt...
Nej, absolut inte. Men jag har ingen, utan som jag sa, men jag bara, skulle jag bara få sitta mera i studion och skriva, så, och det kommer den där. Men jag ser snarare att det ska vara någonting i stil med Life eller True Believer. Mm. Någonting sånt. Kommer en sån refräng och liksom, då är det ju bara fan in. Men jag tror ju fortfarande inte att man har en chans att hamna... Nu finns det inga trackslister och singellister eller någonting. Jag vet inte vilken lista man ska lyckas på. Men det ska vara kul att göra så fullt ut. Exakt som E-Type lät för på 90-talet. Fast med dagens ljud och dagens ljudbild. Och sen ska det vara en sjuhelvetes refräng. Mm. Absolut, det är ju kul.
Det känns som att du bär på ett sår som nästan alltid kommer upp i intervjuer. Och då undrar jag ifall du vet vad jag syftar på.
Morsan eller Dagge, nej. Tänkte jag. Nej. Det är något annat. Vad har hänt mer?
Nej, men det är det faktum att du inte har några barn.
Ah.
För det känns som att det nästan ofelbart kommer upp.
Precis. Jag vet inte om jag... Ja, det är möjligt att en psykolog skulle säga att det är ett sår. Jag har inte räknat det till såren. Jag anser att jag har 3 sår numera. Som är sår liksom, som är sår på ett annat sätt.
Okay.
Sår för mig är en sorg. Riktig sorg. Och jag kan kanske inte känna en sorg över barn som jag inte får träffa. Som jag inte har. Jag har inte fått träffa. Jag kan inte liksom se några ansikten och minnas några härliga jular. Mys när vi har varit på stranden. Vad man nu gör med. Som är liksom wow. Fan vad jag saknar det. För jag har inte träffat. Jag har inga barn. Det är svårt att sakna det då. På det viset. Men jag kan ju å andra sidan.
Vänta bara. Vilka är de 3 såren då? Det är mamma. Dag.
Dagge och morsan, och sen är det min lilla hund som jag dog här före jul precis, som jag haft i 15 år i knät med mig och i sängen och på alla resor dygnet runt i 15 år som försvann precis före jul.
Ja, men då var det kanske inte konstigt att du kastade in handduken några veckor, hörde?
Nej, det var jävligt mycket. Fy fan. Det är mycket mer än man fattar, tror jag. För det är just... Men okej, visst fan är det en sorg att se att... Jag har ganska bra självförtroende när det gäller vissa saker. Vissa saker har jag inte det, men vissa andra saker har jag det. Och när det kommer till att vara farsa så har jag någon sorts jobbigt bra självförtroende av att jag tror att jag hade varit ganska bra på det. Och sen hade jag nog behövt fokusera på någon annan än mig själv hela tiden. För det är det där att man, när man inte har barn och inte familj, så är det ju me, myself and I och mina projekt dygnet runt 24 timmar om dygnet, år ut år in. Och till slut så kraschar man som en jävla kraschar in i väggen. Och det var ju det, tror jag, som har hänt lite grann nu. Jag är liksom en... Och där tror jag att folk som har barn kan inte köra det racet, då är du ingen bra förälder liksom. Nej, faktiskt. Och kanske per automatik då inte heller liksom går sönder av att du alla projekt. Det finns en fysisk så här, nej, det går inte, jag måste hämta lillen på dagis eller köra till hockey eller bla bla bla, eller läsa läxorna eller ta hand om eller gå upp på natten och jag var uppe hela natten för han hade ont i magen och nu jag sjukskriver mig idag för det här går inte liksom. Ja, så det är absolut. Det, jag bara tror att det hade varit jävligt kul att ha barn. Och jag vet inte varför det inte har blivit så. Men jag kommer aldrig... Sanningen är att jag sitter med min datttejp på Tranebergsbron och sa att jag tar bort det mot jag vill ha framgång. Mm. Jag tror inte mitt självförtroende var så stort. Jag tänkte att det är så jävla få förunnat att få bli popstjärna. Det är min högsta dröm i hela världen. Det är det jag vill och ingenting annat. Jag byter allting mot det. Ja, men det är ju bara... skrock. Ungefär som att läsa andra religiösa tidskrifter. Det är bara, man vet inte om det finns någon sanning i det. Mentalt så kanske man har bakat in också att fan, nu får du inte släppa det här, gör allt du kan. Och sen går åren så jävla fort och plötsligt så har det liksom passerat. Så, oj, vänta, shit. Men det är inte bara skämt. Nu ska jag avsluta min långa jävla mening harang kring det här. Det är inte bara skämt när jag påpekar att det sitter en massa sköna individer, gubbar och får barn på ålderns höst. Mm. Så att jag tror, visst, jag kommer nog aldrig få uppleva kanske mina barns student. Jo, det kanske jag visste om jag, nu när jag slutar röka. Mm. Men om jag skulle få barn inom 5 år så kanske man får man vara med om några år och se. Det vore jävligt häftigt. Mm. Det är ett äventyr som jag skulle tycka var jätteroligt. Men då måste jag faktiskt gå in, ta samtal igen och säga att nu vill jag byta min karriär mot barn. Mm. Nu behöver jag aldrig mer få en hit, jag behöver aldrig mer få någon framgång. Mm. Bara jag får ett barn. Mm. Och skulle man göra det samtalet med Gud eller vem man nu tror på, Oden eller någon, så, och verkligen tror på det 100% i sin hjärna, då tror jag att det skulle bli så. Mm. Om man kan fysiskt få barn. Mm. Jag har aldrig lämnat in några spermier på test, så det kanske, de kanske sa upp sig redan. Kanske ligger kvar på spybar. Mm.
Ja, jo. Jag tänker att du bara... alltså dels så tänker jag att det är så himla privat att du har den här barnlängtan och att du liksom släpper in oss i det. Det är på ett sätt det är fint. Men sen också... funderar på ifall det är någon slags magiskt tänkande, du vet, att man, om man liksom verkligen uttalar att man vill någonting så är det troligare att det händer.
Nej,
så, inte så.
Nej. Det, snarare det jag nyss nämnde, att då får man nog verkligen få, jag har ju en sån här romantisk filmsyn på att jag inte bara ska få barn med vem som helst utan att jag dessutom är kär i den kvinnan.
Just det.
Mm. Och vill leva med den kvinnan. Mm. Och det är där det har varit problem, tycker jag. Mm. För att jag var extremt förälskad när jag var yngre, men blir inte det på samma sätt längre. Jag vet inte om jag har träffat, varför inte? Det är ju ingen fel på tjejerna liksom. Det är mig det är fel på liksom. Och det har också stoppat att, ja visst, jag vill ha barn och jag vill ha barn. Ja, men då kör vi, vadå kör? Vi är ju inte kära. Vi är ju inte, älskar inte varandra på det viset. Mm. Och då stannar tåget.
Terapi, frågetecken.
Till exempel. Men det är absolut ingen sån feeling av att ju mer jag snackar om det, desto mer barn blir. Det tror jag inte ens spänn på. Jag tror däremot att man måste ge sig fan på att göra det, annars blir det inget.
Jo, fast det verkar ju som att du vill ändå göra det på det här gamla goda sättet med...
Mm. Blommor och bin kallar vi det, där jag kommer ifrån.
Ja, just det. Ja. Och då, jag menar, då kanske det, alltså, om du har svårt att känna att du blir kär, då kanske det kan vara vettigt att träffa någon och snacka lite om det. Alltså en terapeut kanske då, som inte vill gå ut med dig. Som
ja, både och, men om man gör det mer matematiskt så här, att vi gör så här och så tar vi varandra vecka var och så. Det är inte så, det är inte drömmen, var inte bara ett barn som skriker och bajsar några första åren och sen tar det 20 år innan den kommer att hämta mig på krogen. Mm. Det är inte bara det, jag vill ju ha...
Det är det jag menar.
Liksom, nu ska vi i lilla familjen åka iväg eller fira jul. Eller, det är ju det man saknar.
Ja.
Och då måste du börja i rätt ände. Då måste det bli en kvinna som man är kär i. Och sen går det därifrån. I bästa fall kan hon få barn. Och i bästa fall kan jag få barn. Och i bästa fall blir det ett barn.
Jo.
Så det är så jävla mycket om.
Ja, men. Visst. Men de förutsättningar, du säger ju det är inte tjejerna det är fel på. Och uppenbarligen har du ju träffat ett gäng.
Mm. Ja, någon.
Men då kanske jag bara menar så här, varför inte då ta en sväng? Det finns en jättefin KBT-klinik på Västerlånggatan nära ditt jobb. Nej.
Men hur tänker du att man ett träffar någon och sen...
Nej, du börjar med att gå i terapi. Varför blir jag aldrig kär terapeut, säger du?
Det vore häftigt om det går, men jag kan ju också säga för varje år som går efter för man har fyllt 50 så är det ju, jag får nog också acceptera att det inte blir någonting. Mm. Men då får jag någonstans den dagen det är dags att flytta in i en etta med lock, så får jag inte heller ångra att det inte blev något på samma sätt. För jag fick ju faktiskt, det är min högsta önskan, och det var att få jobba och bli type. Jag fick ju bli det, men fan, sitta och klaga då, det är ju bara förmätet.
Mm.
Okej då, du tänkte på terapi så att man förstår vad i helvete det är som går, blir snett. För det är ju inte så det saknas roliga, sköna, snygga, intelligenta tjejer på jorden. Liksom. Däremot så är det väldigt många av dem som inte vill ha en långhårig kille i 50-årsåldern. Det är jobbigt däremot.
Ja, jag förstår. Du,
Jag tar numret sen till den där kliniken.
Ja, men gör det.
Klinik, det låter som en jävligt allvarligt sjuk.
Vad vet du om din framtid?
Ja, jag är glad över att jag kom över den här jävla diket som jag råkar hamna i här i höstas faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det känns, vi får se, ta i trä nu igen här, men det känns som jag har kommit ur det och är liksom på väg upp på vägen igen. Mm. Och det känns positivt och kul. Jag förstår också att det går inte att gasa så hårt ända ner in i. Det är därför jag är lite ångest om vi ska bygga om restaurangen samtidigt som jag är på turné, samtidigt som jag ska. Men nu har jag flyttat in och det börjar lugna ner sig i hemmamiljön och lilla sorgen har lagt sig någorlunda och liksom, jag tycker det är, vad ska jag säga då? Det finns en sak som är lite ångest och det är att jag vet det här året, jag såg min turnékalender, jag spelar nästan varje helg ända fram till september. Mm. Och det kan också vara lite så här, men vad fan, jag har väl annat att göra. Samtidigt som jag vet när jag väl står på scen och träffar min publik så finns det ju inget roligare i hela världen. Mm. Men allt innan och efter och bak i så långt resa hem och trött i 3 dagar och så här, det var man ju inte när man var 20 bast. Då var man liksom puff, jag kom ihåg att jag drog direkt till så här tävling och sköt lerduvor och grejer morgonen efter jag kom hem från turné. Nu ligger man ju som en jävla trasig jumpa på sig 2-3 dagar innan man fan orkar sig till kylskåpet liksom. Mm. Så att jag, där kan jag få lite sån där. Men framtiden annars, ja, tanken är nog att det blir, att det ska bli lättare. Som jag sa, jag måste ta bort färger från min palett. Mm. Börja måla med färre färger, göra mindre. De här lediga dagarna, ta dem och njut. Fan.
Kanske delegera mer.
Ja, eller ta bort. Mm. Jag känner att ska jag kriga ihjäl mig för en till krog? Nej, kanske man helt enkelt säljer av.
Jag förstår.
För att jag märker att nu när jag liksom på riktigt kliver in i det här lilla hobbyprojektet, det är skitroligt ju. Varför inte göra sånt som är kul om man kan? Varför sitta och gräva och grotta och kriga med något som man är astrött på? Ibland får man liksom ta att nej, det där gick inte. Det är som Wall Enberg sa, att det är inte på inkomst när man blir rik, utan det är låga utgifter som gör en rik.
Just det. Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar. Det är mycket jag vill rekommendera. Kanske sitter människor i min situation där man vill så jädra mycket så att man till slut glömmer bort att leva och ta hand om sig själv. Och så kanske man kan lyssna på det att vi kanske tillsammans kan börja ta bort lite, vika ner ambitionssiktet någorlunda till att, och sen av 2 skäl. För första kommer må bättre av det. Det andra är att man kommer inte få lika mycket gjort. Men det man får gjort kanske blir mycket bättre kvalitet på. Mm. Vare sig det är fritid eller arbete eller konst eller musik eller ta hand om barnen eller vad man nu har för dröm. Så det är nog min tanke att fan, var inte överallt. Det är väl det enda jag kan rekommendera. Jag tror det tipset, jag har nämligen fått det själv och jag tror det gäller väldigt, väldigt många människor. Mm. Och sen rekommenderar jag att man går på iFood minst en gång om året och får riktig vikingamat.
Yes, bra. Du, har du haft det bra?
Jag har haft det jättebra, skittrevligt.
Type. Och som jag hintade om före intervjun, Värvet ska äntligen ut på turné! Vi kallar det Värvet runt. Tack Cecilia för namnet. Och det börjar på Värvets 8-årsdag den 4 mars här i Stockholm. Sen följer Borås, Gävle, Göteborg, Kristianstad och fler städer och datum. Kolla avsnittsbeskrivningen eller något socialt medium för mer information. Det här ska bli så kul. Du kan dessutom vara med och påverka innehållet. Kanske har du ett band som vill spela en låt eller en släkting som jag borde intervjua. Vi bygger Värvet runt ihop, du och jag. Och du ska väl med på något sätt. Ser fram emot det här så mycket. Och en av gästerna på Värvet runt är alltså E-Type, vars kvaliteter som låtskrivare blev extra tydliga i det han själv har svårt för. När artisten The Strongest Man Who Ever Lived gjorde hans monsterhit This Is The Way i ett reklamsammanhang för 2-3 år sedan. Jag ska säga också att Värvet görs av Klara Åström och Månsson, mig, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hörs och ses på vägarna! Hurra! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!